Hej.
Du Sandra. Ja, jag var bara inne hos läkaren.
Vatten?
Ja, kiitos. Tässä on nyt käytetty tosi paljon maitoa.
On.
Ja, alltså vi har talat.
Ja.
Och vi är inte intresserade av att göra en föreställning om moderskap. Ja, eller jag är intresserad av våldsamhet till exempel. Men vi är ju två och jag måste lyssna och du...
Ja, jag är helt enkelt inte intresserad. Jag ska inte gå och se på en föreställning om moderskap till exempel.
Ja, inte jag heller faktiskt.
Okej. Okay.
Och vi jobbar... Alltså för mig så har det varit en ganska lång tillblivelseprocess med olika skeden. Men den där första scenen som du pratar om så den är relativt alltså realistisk. Det var lustigt alltså när jag började liksom söka människor som ska vara med i den här produktionen. Så hade jag liksom två motstridiga liksom reaktioner. Den ena var på något sätt det att nej, vi är inte intresserade av att göra moderskap. Vi ska inte gå och se en föreställning om moderskap. Och det var nästan ett sånt liksom aggressivt liksom, motstånd och intresse. Som ju liksom för mig var ganska spännande egentligen. Och den andra liksom motsatta reaktionen var på något sätt liksom andra människor... Liksom, andra personer som hade behov av att liksom bedyra hur mycket de älskar sina barn och hur viktiga deras barn har varit och hur liksom livsförändrande det har varit för dem att få de här barnen. Och de där två motpolerna var ju på något sätt liksom fascinerande och också det här inom feminismen så egentligen så är det som att man ska ha liksom strykt det här moderskapet bort ur feminismen. Det är väldigt sällan som man diskuterar moderskap. Julia Kristeva som alltså är feministisk psykoanalytiker så är ju en av de få egentligen som skriver om det. Så egentligen var den här utgångspunkten att varför är det på något sätt ett slags tabu eller varför liksom är det så svårt att ens prata om det?
Det här var då ett samarbete med teatergruppen Blaue Frau. Var det en utgångspunkt för själva pjäsen?
Jag ville jobba med dem. Och de var ju sådär då att nej, inte det här. Men det gick liksom bra i alla fall. Speciellt sen regissören Anna-Marie Karvonen kom in i bilden som de hade jobbat med tidigare. Så blev liksom allting väldigt kristallklart. Men jag jobbar egentligen ensam. Det här är en slags liksom fake dokumentär på ett sätt. Jag har liksom iscensatt en slags liksom fantasi. Och det som var intressant liksom med när det fanns så mycket motstånd och det var så svårt på något sätt. Så det som sen liksom gjorde att jag kunde skriva var att den fick liksom en slags road movie-karaktär. Det är en fake dokumentär och en road movie med vissa sådana lyriska och autofiktiva och fantastiska drag. Och essayistiska också, musikaliska, eftersom jag har skrivit in alltså en slags liksom dialog med Julia Kristevas essä Stabat Mater och med Pergolesis verk Stabat Mater. Och det är spännande att det var på något sätt den här resan som gjorde att det var möjligt att skriva om det här. Och det var också det som, den här tröttheten och den här resan som också var utgångspunkten tror jag för Anna-Marie Karvonen som, när hon började regissera den. Att det här ämnet som ingen ville ta i. Så plötsligt liksom när det fanns en resa och när det fanns liksom ett element av trötthet och ett element av att liksom sjunka in i någonting. En sån här drömlik liksom tillvaro, ganska tung. Så blev det möjligt att skriva om det och det... Jag tänker, där finns den här bilen och där finns hästar och där finns fåglar. Och på något sätt alltså, så den här resan blir ju en bild liksom, både för utveckling och frihet och flykt, tänker jag. Vi pratar ju ganska mycket om utmattning i den här tiden som vi lever i. Och utmattning kan ju komma av många andra saker också. Och jag tänker att också liksom en konstnärlig process kan vara utmattande. Alltså man sjunker in i någonting. Och så här, även om den också förstås är väldigt givande. Och när man pratar om utbrändhet och utmattning så för mig som... är ganska alltså psykoanalytiskt orienterad, så för mig så betyder det där egentligen depression. Och för mig betyder depression alltså depress, alltså att det är någonting som tynger ner en. Och det tynger ner en egentligen därför att det vill att man ska ta fram det där som man har förträngt. Och med ett barn så lever man ju väldigt mycket, liksom i, kanske på ett omedvetet plan också, men också i sina aktiva minnen, så lever man ju igenom liksom den här sin egen tid i den åldern som det där barnet är. Så det aktiverar ju liksom på något sätt väldigt liksom tidiga processer i en själv, och det där kan ju vara ganska tungt att leva på nytt.
Ja, för om de tiderna har varit mörka så får man leva igenom det mörka nu.
Jo, och det handlar ju, men också den här Julia Kristevas essä så handlar ju väldigt mycket om liksom den här separationsproblematiken. Alltså att, liksom att bli medveten, att bli ensam. Och också den här mammans upplevelse av det här barnet som till och med finns inne i hennes kropp och ändå är främmande. Alltså den här enorma närheten och samtidigt så är den andra alltid främmande. Att liksom hur står man ut med det här och hur bygger man upp liksom en ny slags närhet, liksom en ny slags kärlek, en ny slags ömhet. Och samtidigt så kommer det ju alltid att finnas ambivalens. Det kommer alltid att finnas liksom, du kommer aldrig att vara liksom den där perfekta mamman. Det kommer alltid att finnas brist. Du kommer aldrig att kunna vara där 100%. Det är inte möjligt. Och då jag menar, det här barnet kommer ju att liksom känna aggression och hat därför att där finns brist. Så på något sätt den här liksom relationen mellan hat och kärlek och att, liksom, att det är tillåtet att det finns både hat och kärlek i den här liksom relationen. Och att den här mamman på något sätt klarar av liksom att vara en projektionsyta för de där båda och att klarar av att liksom introducera på nytt och på nytt och på nytt det här barnet både till den själv och till liksom yttervärlden genom att hon liksom finns där och inte finns.
Okej, tack.
Jävla skogsmulle.
Den här första, det är musikrektorn i Jakobstad.
Barnet var friskt, hade dött av slag mot huvudet.
Den här världen är inte skapad för mina avkommor.
Jag var i Kuopio och registrerade och när den där kvinnan där. Jag fick panikattack på hotellrummet. Hon hade just bloggat om att hon hade downshiftat och äntligen fick vara bara mamma. Och så var det Uleåborg.
Och Rautavaara.
Äiti oli lapsi rakas, mutta musta sukkainen.
Sen finns det ju också den tidvis kanske ganska obehagliga och prövande känslan av omnipotens. Bilden av den aggressiva, farliga, oberäkneliga mamman är ju ett verkligt tabu.
Ja.
Och du tangerar ju det här ganska starkt också i den där pjäsen. När tröttheten kommer emot så kommer de bilderna. Jag kan ju göra vad som helst med det här lilla människan.
Ja. Alltså monstermamman, helt klart, djävulen. Och Erik Neumann som är en sån här psykoanalytisk teoretiker som skriver väldigt mycket om liksom, mytologiska drag inom liksom, den här modersrollen så pratar de om att liksom, den här mammabilden egentligen är dubbel. Det finns liksom, den här gudomliga mamman och så finns det den här terrible mother, eller alltså den grymma, hemska mamman. Och det finns liksom både där i den här modersymboliken och också på något sätt det här med det och Madonna, alltså aspekten. Att för mig så handlar det kanske väldigt mycket om liksom en spänning mellan liksom liv och död, mellan födelse och destruktion. Och att, jag menar, så fort du föds så börjar du liksom möjligheten för att du ska dö finnas där. Och den här mamman som, jag menar, när du är så liten att du inte kan klara dig själv, så den här mamman blir ju liksom din enda räddning. Och då blir hon också den som kan förstöra dig. Men det var ju lite att radioteatern, det var lustigt alltså när... För det var också lite sådär, ja, jag visste inte riktigt att vill de göra det här och kan de göra det här och kommer de att göra det här? Och sen först när regissören kom in i bilden så blev det en glasklart. Men de hade liksom lite svårt med det här fantastiska greppet, tror jag. Och också kanske det här liksom intellektuella essayistiska greppet, och de visste inte vad de skulle göra av det. Men Anna-Marie Karvonen kom in och löste allting på ett helt fantastiskt sätt. Och de har alla olika nivåerna, det är ju väldigt mycket lek med roller och liksom vilken nivå av realism eller icke-realism rör vi oss på, vilken metaplan rör vi oss på nu och så här. Alltså den är full av sådana här olika nivåer, men hon fick liksom ännu mera nivåer, tycker jag, in i den. Och dessutom så valde hon en slags sån här Lars von Triersk Dogville-estetik, alltså att det är på något sätt lite teatralt och avskalat och antytt, men samtidigt väldigt verkningsfullt.
Tonet blir starkare, överröstande, öronbedövande, dränkande, into the flood, never taking it back, never holding in the light that breaks the water.